Markus evangelium, ja, det är det kortaste av de fyra evangelierna i Bibeln. Och läser man det tillsammans med de andra tre så innehåller den inte så mycket unikt material. Men Markus är antagligen det äldsta av evangelierna och därför är det väldigt intressant för att få en inblick i vad de allra första kristna trodde och förkunnade om Jesus. Och idag så ska vi försöka ge några nycklar till Markus evangelium. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Materialet som vi finner i Markus evangelium, mycket av det används både av Matteus och Lukas i deras berättelser. Men Markus evangelium har, författaren har format sin berättelse om Jesus på ett väldigt unikt sätt och med ett väldigt speciellt mål. Det var ju så att under de första årtiondena av den kristna församlingens historia så hade man ju apostlarna ibland sig, alltså Petrus, Johannes, Jakob och de andra apostlarna. De fanns där, men runt 50- och 60-talet så var det dels en del av apostlarna som hade dött martyrdöden, men det var också så att man började samla de här berättelserna som apostlarna och de andra hade berättat. De samlade man i det som vi idag kallar för evangelier. De var skrivna för de här församlingarna, till hjälp för de här församlingarna, för att de skulle minnas och bevara berättelsen om Jesu liv och död och uppståndelse och för att de skulle bli utmanade av de här berättelserna till att ge sina liv till Gud för att leva för honom. Och tematiken i alla evangelierna, det är det här att Jesus är uppfyllelsen av Guds löfte till Israel om en frälsare som ska regera för evigt. I Gamla testamentet så fanns det här löftet till Israel att Gud skulle sända sin Messias och att han själv skulle komma till sitt tempel. Och det här evangeliet, Markus evangelium till exempel, handlar om hur Jesus är uppfyllelsen av det här löftet. Och jag har sagt Markus evangelium flera gånger här och då utgår man ifrån att författaren då ska heta Markus. Men författaren namnger inte sig själv, säger inte i den här texten att hej, jag heter Markus eller det här är min berättelse. Även om alla manuskript som vi har per idag av Markus evangelium har namnangivelsen i rubriken. Katamarkon heter det på, eller Evangelion Katamarkon heter det på grekiska, enligt Markus, eller Evangelium enligt Markus, lite beroende på vilka manuskript man har. Och men det är inte säkert att det här, att den här överskriften var med i originalet. Men redan på under det första århundradet, mot slutet av det första, början på det andra århundradet, så fanns det en förkunnare som hette Papias. Han levde mellan år 60 och 130 efter Kristus. Och han skriver i en av sina skrifter att författaren var Johannes Markus. Och vem var den här Johannes Markus? Jo, vi kan läsa om honom i Apostlärningarna framförallt. Han var en medarbetare till både aposteln Paulus och Barnabas och till Petrus. Och det Papias sa var att Johannes Markus, han samlade Petrus berättelser om Jesus. Och det här skulle alltså ge då Markus evangelium ett apostoliskt ursprung med Petrus som den bakomliggande berättarrösten och Markus som tolken och den som sammanförde de här berättelserna och som satte den här genomgående tematiken till berättelsen. När det gäller datumen för det här brevet eller den här evangeliet så är det lite svårt att säga. Som tidigast har man kunnat placera det här i slutet på 50-talet. Jag hörde igår en evangelist, en predikan av en som menade att Matteus var det första evangeliet och att det skrevs redan 10-15 år efter Jesu liv och död och uppståndelse. Jag tror inte det. Det är ganska få moderna bibelforskare som menar det. Men man måste naturligtvis väga in det faktum att många moderna bibelforskare blir oroliga på ett sätt över det till exempel Jesu förutsägelser av Jerusalems förstörande. Och så säger man, då måste det här ha skrivits efter Jerusalems förstörande. Och det är inte omöjligt, och det var ju år 70 då, och det är inte omöjligt att det är skrivet efter Jerusalems förstörelse. Kanske Markus menade att, hej, vänta, det här berättade ju Jesus om och skrev det efter år 70. Men för den som tror att Jesus faktiskt kunde profetera, kunde förutsäga händelser, så är det då ingen svårighet att placera det här på grund av det här då, att placera det före år 70. Men vi rör oss alltså någonstans, menar jag, mellan år 50 och 70, om man ska vara väldigt generell. Och som sagt, det här är ett evangelium, och evangelierna är skrivna som en slags antikens biografier. Det finns många motsvarande, samma stil i många andra typer av biografier. De är inte alltid kronologiska, så att de berättar allting från en människas liv eller berättar från A till Ö. Men de har ofta en bakomliggande tematik, och de är uppsatta efter den här tematiken mer. Det kan vara liksom, här är hans gärningar, här är det han sa, här är det som hände sen, här är en speciell händelse. Att man sorterar på ett annat sätt än kronologiskt, helt enkelt. Och det kan man se i de flesta av evangelierna. Det var lite inledning, låt oss nu gå in i texten. Den stora frågan som vi möter i den första delen, eller egentligen i hela evangeliet, det är den här frågan, vem är Jesus? Man skulle kunna sätta det som tema för hela den här skriften, och texten börjar egentligen med att svara på den här frågan, och det här är enda gången som författaren ger sin egen åsikt. I kapitel 1 och vers 1 så står det, här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Så Markus, han ger sin egen åsikt, han säger att Jesus är Kristus, alltså han är Messias, den utlovade Messias, och han är Guds son. Det är hans konklusion, eller hans tema, och det här temat kommer följa oss genom hela den här, det här evangeliet ända till slutet. Och så fortsätter han och säger så här, så står det skrivet hos profeten Jesaja, se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Det här är ett löfte om att Herren själv skulle komma, men att han ska sända en budbärare först. Först kommer en budbärare, så kommer Herren. Det är liksom det som det läggs upp till i Markus evangelium, att vi ska förvänta oss. Och så den första personen som vi möter, det är Johannes döparen, som är en förelöpare för Jesus, som är en budbärare helt enkelt. Och man tänker att ja, nej, men det är bra, nu, här är budbäraren, så kommer Herren Gud själv. Och den som dyker upp då i berättelsen, det är ju Jesus. Och det är sant att Markus evangelium säger aldrig Jesus är Gud eller Jesus är Herren Jehova eller någonting liknande. Men gång på gång så möter vi Johannes evangelium att Jesus personifierar och gör det som Gud gör. Han är den som Gud är, och han fyller den rollen som Gud skulle fylla. Så man börjar ju fundera naturligtvis när man läser Markus evangelium, men vem är den här Jesus? Redan i början av berättelsen så är den här osäkerheten eller funderingen, vem är han? Och Jesus börjar tala, han talar om att Guds rike ska bryta in, att människor ska omvända sig, och han demonstrerar det här genom att driva ut onda andar, genom att hela människor som är sjuka och genom att förlåta synder. Och det reagerar människor på i Markus evangeliet, men det är ju bara Gud som kan förlåta synder. Och han gör helt enkelt det som Gud hade lovat att han skulle göra. Han skulle driva ut ondskan ur folket, han skulle hela dem, han skulle förlåta dem, och det är det här som Jesus gör. Och så reagerar folk då, och de reagerar med förvirring. Vad är det som händer? Vem är han? Varför gör han så här? Var har han fått sin makt ifrån och så vidare? Och de reagerar med glädje. Många blir glada över att de själva har fått uppleva helbrägdagörelse eller att de har fått se människor resas upp igen och styrkas och så vidare. Och en del reagerar med ilska. De tycker att Jesus hotar deras maktposition eller att han förkunnar falska läror eller vad det skulle kunna vara. Så de här tre reaktionerna är väldigt typiska. Förvirring, glädje och ilska. Så de som inte vet vem Jesus är, de som tar emot honom med glädje och de som reagerar negativt på det han gör. Och det här undervisar också Jesus om man läser liknelserna och förkunnelsen som Jesus har lite senare, till exempel i kapitel 4. Så det som vi talar om nu, det är den första delen i Markus evangelium kapitel 1-8. Och i kapitel 4 så undervisar Jesus och han talar om de här fyra olika jordmånerna. Och han säger att en del kommer att ta emot budskapet, andra kommer inte ta emot budskapet. Och undertexten till läsaren är ju naturligtvis, kommer du ta emot det här budskapet? Och så lite senare i texten så i kapitel 4 så står det att Jesus tillsammans med lärjungarna var ute i båten och Jesus stillade en storm. Han talade till stormen och han stillade den stormen. Någonting som i Gamla testamentet bara Gud själv gör. Och det står i den 41 versen, då greps de, alltså Jesu lärjungar, av stor fruktan och sa till varandra, vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. Det är den stora frågan i det här evangeliet, jag säger det igen. Och det här tror jag är en viktig nyckel till att förstå Markus evangelium. Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. Och det är en stor fråga. Nu ska vi gå vidare till den andra delen, kapitel 8-10. I kapitel 8-10 så är Jesus på väg. Det står flera gånger att han vandrade, han var på väg någonstans. Till exempel så står det så här i det 8 kapitlet 27 vers. Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna runt Caesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar, och här kommer det viktiga, vem säger människorna att jag är? Du ser den här tematiken, vem är Jesus? Och de svarade, Johannes döparen, men vissa säger Elia och andra någon av profeterna. Då frågade han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade honom, du är Messias. Men Jesus befallde dem strängt att inte säga det till någon. Och det här är en vändpunkt i berättelsen. Fram tills nu så har Jesus verkat i Galileen, sina hemtrakter, området runt den galileiska sjön. Nu rör han sig bortåt mot byarna runt Caesarea Filippi, det är ute vid vattnet, lite längre norrut. Och han frågar då alltså, vem säger folket att jag är? Och de säger, kommer med olika förslag, och Petrus säger själv, du är Messias. Och det fanns ju olika föreställningar då i Israel om vad Messias skulle vara och göra. Och som regel så handlar det om att Messias skulle vara en kung som skulle driva ut den romerska makten. Och Jesus ville visa på ett annat sätt, och det är det vi kommer att säga, han vill visa ett annat sätt att vara Messias som inte följer deras tankar och föreställningar om hur Messias skulle komma. Och det verkar som att Markus i sitt evangelium, och då indirekt Petrus som då skulle vara källan till det här evangeliet, vill peka på just det här, hur Jesus är så annorlunda, hur han inte har kommit för att härska utan för att tjäna. Och det kommer vi se igen här i texten. I det 9 kapitlet så är Jesus uppe på berget tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes, tre av sina lärjungar. Och där får de se Jesu härlighet. Himmelen öppnar sig. Elia och Mose kommer ner och står där tillsammans med Jesus. Och de får se Guds härlighet i Jesus. Han förvandlas inför deras ögon. Och de får se att Jesus verkligen är Guds härlighet. Och så hör de en röst från himmelen som säger detsamma som Jesus hörde vid sitt dop. Där detta. Detta är min älskade son. Så Markus sa det i början av evangeliet. Han sa detta är evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Petrus säger senare du är Messias. Men här kommer det igen att Gud säger du är min älskade son. Och frågan är liksom, vem kommer erkänna att Jesus är Guds son? Och när Jesus då berättar för sina lärjungar lite senare i den här texten, när de har kommit ner ifrån berget och de samlas tillsammans, så börjar lärjungarna tala om vem som är den främste i Guds rike och vem som är störst ibland de 12 lärjungarna. Och då rättar Jesus dem och så säger han, ni ska inte tänka på det här sättet, utan ni ska se på mig och på mitt exempel. Jag är människosonen, jag är Guds utvalda. Och så säger han så här i kapitel 10 och vers 45. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det här är en av de absolut viktigaste verserna i Markus evangelium. För det första så förklarar Jesus varför han har kommit. Han har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och han hade tjänat genom hela sitt liv och han gav sitt liv till människor, men också det som då skulle hända då han skulle dö på korset och ge sitt liv till lösen för många. Så det är det första Jesus förklarar varför han har kommit. Men han ger också ett mönster för oss. För det här var ju som sagt ett sammanhang där lärjungarna själva diskuterade vem av oss är störst. Och Jesus säger, ni ska inte tänka så. Ni ska se på mig. Och så ska ni förvandlas av vem jag är och vem jag är som människa. Det ska definiera vilka ni ska vara som människor. Det är vad den andra delen i Markus evangelium handlar om, då Jesus är på väg. Nu ska vi gå in i den sista delen som handlar om Jesus i Jerusalem. Från det 11:e kapitlet och helt ut till slutet i det 16:e kapitlet så befinner sig Jesus i Jerusalem. Där när han kommer till Jerusalem så först tas han emot, men så sker det här som vi möter i alla evangelierna, att Jesus konfronterar templet. Han går in i templet och han börjar röja där. Han river ner de här tempelhandlarnas bodar och han säger, det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och han konfronterar, som profeterna i Gamla testamentet, så konfronterar Jesus det som templet står för på den tiden, det hade blivit till. Det skulle vara ett bönens hus för alla folk, men istället hade det blivit en avskild plats som bara var tänkt, som bara användes för de här religiösa ritualerna. Och det är det som Jesus protesterar emot, och det är det som också gör att hans personligheten han är blir för svår att hantera för de religiösa ledarna där i staden framförallt, och det är det som kommer leda bland annat till Jesu död. Men innan det så står det i Markus evangelium hur Jesus förutsäger Jerusalems fall år 70, bara några år då antagligen efter att evangeliet blev skrivet. Så kommer den sista måltiden då Jesus firar påskmåltiden tillsammans med sina lärjungar, då Jesus flyttar tillbedjan från det som sker i templet till en måltid i hemmet. Och han sätter fokus på sin egen död och uppståndelse. Han ändrar alltså vad tillbedjan är för någonting. Tillbedjan är inte det som sker där borta i templet. Tillbedjan är det som sker när man är samlad runt Jesus. Minns det han har gjort. Fokuserar på hans död och uppståndelse och hur hans liv ger oss liv. Så efter den här måltiden så sker det att Jesus han fångas. Han döms. Och han korsfästs. Och fortfarande så går det här tematiken om frågan är, vem är Jesus? Det ställs gång på gång i texten. Vem är Jesus? Och det han gör, det han säger, leder oss mot en konklusion. Och även när han hänger på korset så blir det en väldig förvirring. För att det är frågan är, ja men han säger att han är Guds son. Han säger att han är det ena och det andra. Varför hänger han här på ett kors? Och några är förvirrade, som hans lärjungar som är förvirrade, men han var ju Messias, varför hänger han där? Några var fientligt inställda, människor som stod runt omkring korset, som skrattade, som hånade, förlöjligade Jesus. Men det fanns också ett erkännande just där om vem Jesus var. Och det kom från det mest oväntade hållet. I kapitel 15 och vers 39 så står det: när officeren som stod framför honom, alltså det här är en romersk officer som då var, stod vakt där vid Jesu kors. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, så sa han: den mannen var verkligen Guds son. En hednisk man, inte en jude utan en hednisk man, han är den första som ord för ord erkänner och förstår det som Markus sa redan i början. Det som evangelisten säger i början: detta är evangelium om Jesus Kristus, Guds son. Är han den första som erkänner? Vilket antagligen också är en indikation på hur evangeliet sedan når ut till hedningar, når ut till människor som inte är judar. Men han säger det: den här mannen var verkligen Guds son. Och det är fullt möjligt att Markus, om det nu var Johannes Markus som skrev det här, så är det fullt möjligt att han var där. Traditionen säger att Johannes Markus var med under de här dramatiska timmarna under Jesus sista dagar. Och det är fullt möjligt, för han bodde i alla fall i Jerusalem, vet vi från apostelgärningarna. Det är möjligt att han själv stod där och hörde den här mannen som sa: den mannen var verkligen Guds son. Så sker ju det att Jesus blir, som sagt, han korsfäst, han dör, han blir begraven, Josef från Arimateas grav, och tidigt på söndagsmorgonen, den tredje dagen, så kommer det några kvinnor till den tomma graven. De kommer till graven för att visa sin respekt, för att balsamera liket och så vidare. Men de kommer till en tom grav och de möter där en man som säger till dem: varför söker ni den levande bland de döda? Och säger: han är uppstånden, han är inte längre här. Och de här kvinnorna, de springer ifrån graven. Det kanske låter märkligt när jag säger det, och jag ska inte dröja så länge vid det, men det är faktiskt slutet på Markus evangelium, enligt de flesta moderna bibelforskare, ska sägas. Vi har flera versar efter det, men det är antagligen, möjligen, jag ska inte uttala mig för säkert om de här sakerna, men det är mycket som indikerar att den sista delen i Markus 16 är ett tillägg. Det kan vara ett tillägg av Markus själv, det kan vara ett tillägg som gjordes något senare. Det är väldigt tidigt tillägg, om det är ett tillägg. Men det verkar som att det är en konklusion av det som man kan läsa om i de andra evangelierna. När man studerar grammatiken här så används ett väldigt annorlunda språk än det gör i övriga Markus evangelium. Det kan vara massa olika anledningar till det. Men det finns många manuskript som inte har med det, vers 9 och framåt. Och det kan bero på att de sista verserna har försvunnit, rivits ur en sida, och så när man kopierade så fanns inte det där. Men det kan också bero på att Markus helt enkelt slutade där de här kvinnorna var förvirrade och sprang ifrån graven, inte visste vad de skulle tro. För att hela Markus evangelium handlar om den här frågan: vem är Jesus och hur ska du förhålla dig till att han är den han säger sig vara? Ska du vara som de människorna som vänder sig bort ifrån Jesus, som inte sätter sin tro till honom? Ska du vara bland de människorna som säger: ja, kanske han är det här, kanske han är en profet, kanske han är någonting som är kallat av Gud, kanske han har goda budskap, han har fina ord att säga? Eller ska du vara bland de här människorna som till exempel den romerska officeren, som ser upp på Jesus, ser hur han gav upp andan, alltså ser på vilket sätt som Jesus stod, ser upp på Golgata kors helt enkelt och erkänner: den här mannen, det är Guds son? Det här, för i den erkännelsen så ligger en otrolig makt, en otrolig kraft. Det är evangeliets kraft att frälsa en människa när man ser upp på den korsfäste och erkänner: detta är Guds son. Han dog för mig och han är uppstånden för mig. Så frågan är, vad menar du om Jesus? Det är den frågan som Markus evangelium lämnar oss med. Är du rörd av budskapet som du läser i det här evangeliet? Och jag har ju bara helt kort gått igenom de här verserna. Jag skulle vilja uppmana dig som lyssnar att läsa igenom Markus evangelium. Det tar inte ens en timme att läsa igenom texten om du läser den från ände till ände. Men den stora frågan är: är du rörd av det här? Är du förvirrad av det här? Är du fascinerad av den här personen Jesus? Vill du söka mer? Vill du komma och ta del av gemenskapen runt Jesus, Messias? Det är den stora frågan som Markus ställer oss, och det är den frågan som jag vill avsluta det här programmet med också till dig som lyssnar. Om du är troende eller inte, se den här utmaningen som finns i evangelierna om att lära känna Jesus bättre, om att träda in i gemenskapen runt honom, vara med i den här måltiden, samtalet, formgivandet av Jesus, där vi formas för att bli lika honom. Han som inte kom för att betjänas utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Vill du bli en del av den livsstilen? Det är utmaningen i hela evangeliet. Vi ska alldeles strax lyssna till sången Vilken vän vi har i Jesus, men jag ska först bara ge lite information, för du har lyssnat på en podcast ifrån Maranata, och det här programmet, det har sänds över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Jag heter Paulus Eliasson, och sprid gärna de här programmen till andra du möter också. Om du har några frågor eller kommentarer så kan du skicka en e-post till info@maranata.se, eller du kan ringa 070-201-6020. På hemsidan maranata.se kan du höra de här programmen, läsa minnesropet, se Radio Maranatas övriga sändningstider. Sprid Guds välsignelse till alla. Vi hörs igen om en vecka.